Häromdagen när jag hade lämnat vår dotter i skolan så var jag på väg hem. Vi bor ganska nära skolan. Och ni vet när man är på väg hem och man känner att amen, jag har lite grejer som jag behöver fixa med. Lite saker som behöver ordnas med. Är det bara jag som känner så? Nej, ni känner igen det, ja. Och i här fallet var det att jag kände mig lite stressad inför dagens predikan. Den måste liksom till nu. Det hade varit så mycket andra saker som hade hänt under veckan som gjort att jag liksom inte riktigt hunnit med. Men på vägen från skolan så slår jag följe med en man som har sin dotter också i vår dotters klass. Vi har pratat förut och vi har samtalat förut, en jättegod kille. Och så blev det att vi slog följe och så började vi samtala och man började prata om väder och vind och vad härligt med sommaren som börjar närma sig. Det är en bra ingång om du har svårt att komma in i samtal. Väder är alltid bra att börja med. Och så märkte jag hur vårt samtal liksom blev djupare och djupare. Hur vi började prata om världsläget, vi började prata om omständigheterna runt omkring. Och så känner man liksom, ja, jag ska ju faktiskt förbereda predikan till på söndag. Men så insåg jag någonstans, om det var Gud som talade eller om det var mitt förstånd som talade, vilket det sällan är, det andra alltså. Så upplevde jag någonstans att, men vänta nu Jakob, nu är ju stunden för mig att tala. Det var som att Gud på något sätt bara knackade på och säger, Jakob, vad är ditt mål? Vad är det du är ute efter? Nu ska du gå in och förbereda en fin predikan. Och här står du och pratar med en människa mitt i livet, om tron, om Gud faktiskt. Och det blev på något sätt en påminnelse för mig om att inte missa möjligheten som Gud faktiskt ger. Att hur lätt det är för mig som människa att faktiskt missa när Gud faktiskt vill göra någonting. Det var inget dramatiskt som hände. Det var precis utanför där vi bor och vi stod och pratade. Det var egentligen ingen avslutning på någon fantastisk liksom eftermöte. Utan det var bara ett nedslag som jag upplevde. Där Gud på något sätt försökte både lära mig och oss. Att jag är här och nu och jag gör någonting. Ta vara på det. Och det är min rubrik för predikan idag. Att se möjligheten från Guds håll. Och vi ska läsa ett bibelord från Apostlagärningarna kapitel 8 och från vers 28 och framåt. Där det står så här. En Herrens ängel talade till Filippus. Stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde. Filippus reste sig och gick och då kom en etiopisk hovman som var eunuck och ansvarig för hela skattkammaren hos den etiopiske drottningen Kandake. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Då sa anden till Filippus, gå fram till vagnen och håll dig nära den. Filippus skyndade fram och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han, förstår du vad du läser? Mannen svarade, hur skulle jag kunna det om ingen vägleder mig? Han bad Filippus komma upp och sätta sig bredvid honom. Stället i skriften som han läste var detta, som ett får som förs bort till slakt, som ett lamm som är tyst inför den som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans släkte, eftersom hans liv rycks bort från jorden? Hovmannen sa till Filippus, jag vill fråga dig vem profeten talar om sig själv eller någon annan. Då började Filippus tala utifrån det skriftstället förklara evangeliet om Jesus för honom. När de nu färdades vägen fram kom de till ett vattendrag och hovmannen sa, här finns vatten, vad hindrar att jag blir döpt? Han befallde att vagnen skulle stanna, både Filippus och hovmannen gick ner i vattnet och Filippus döpte honom. När de kom upp ur vattnet ryckte Herrens ande bort Filippus och hovmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa full av glädje. Den första punkten som jag skulle vilja dela med dig idag, det är att hålla sig nära Herren. Texten började med att en Herrens ängel talade till Filippus. Att stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza, den ligger öde. Det är en spännande mening bara det. Allt som sker i den meningen. Jag vet inte om du håller med, men ibland så kanske det är så att vi upplever bibelordet och bibelberättelserna lite osannolika. Eller att det som faktiskt vi läser om bara hände där och då. För även om det inte ordagrant står just i den här texten, så börjar det ju ändå med att Filippus hör Guds röst. Eller en ängels röst. För det står ju det att en ängel talade till Filippus. Och det finns en risk att det tas lite för självklart i texten. Ja, men det var en ängel som talade. Eller det var Gud som talade. Men hur kunde Filippus höra Gud? Hur kunde han urskilja att det var Gud som talade och att det inte bara var en galen tanke? Ja, vi märker på Filippus att han hade en relation med Gud. Han kände igen rösten som talade. Filippus höll sig nära Herren. Det vet vi ju själva i vilka relationer som helst. Tänker man på sitt äktenskap ibland, så räcker med en blick från sin fru så vet man att tagga ner lite nu. Eller, hallå, gör det där. Vilket är bra. Vilket är bra. Och jag tänker att det handlar ju just om det också in i relationen med Gud. Att hålla sig nära Herren. Och på så sätt så gav också Filippus Gud tillfället att tala. Men sen är det ju så fascinerande med den här texten. För Filippus, han får inte så jättemånga instruktioner. För det första så hör han en röst som säger gå ut. Och att gå ut just där och då, mitt på ljusaste dagen, på den ljusaste timmen, var ganska orimligt. Framförallt också när det var som varmast. Och Svenska Kärnbibeln säger så här om texten. Stå upp och gå söderut. Vid middagstiden då solen är i söderläge, på den vägen som går från Jerusalem ner till Gaza, ökenvägen, alltså genom obebyggda områden. Och så beskriver Kärnbibeln, Gaza låg omkring 8 mil sydväst om Jerusalem. Det var den sista vattenposten före öknen på vägen mot Egypten. Detta budskap kan tyckas lite märkligt rent mänskligt sett. Vad skulle Filippus göra där? Kanske du har känt så någon gång ibland. Jag har absolut gjort det. När man är på en plats och man undrar, vad gör jag här? När jag för några veckor sedan berättade att jag hade varit i Sydsudan, så kom jag till ett sånt tillfälle när vi stannade bilen och gick ut. Det var helt tyst och undrade, hur kom jag hit? Hur är det möjligt att kunna vara på denna avlägsna plats på jorden? Och så kanske vi känner ibland. Och definitivt så tror jag Filippus kände så också. Men trots att vägen låg öde och att orsaken kändes lite märklig, beskrivningen som Filippus fick, att den var ganska snål om man säger så, och något märklig, så var ändå Filippus redo att gå. Paulus, han skriver så här i Kolosserbrevet kapitel 3 och 2. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Paulus, han försöker påminna oss om att inte alltid stirra på det jordiska. Vi lever trots allt här på jorden och vi ska njuta utav det. Men så lätt att bli upptagen av det, och så lätt att det definierar mig och möjligheterna. när Paulus uppmanar att se ovan på Herren, vad han förmår att göra. Och så viktigt vad som faktiskt kommer först i mitt liv och hur livet med Gud etableras i mitt liv. The Archbishop of Canterbury, Justin Welby, som krönte King Charles den tredje här för några dagar sedan. Han har sagt så här: Do you start the day with a time of prayer and reading the Bible? Do you go to work committed to God as a supreme authority? Alltså, hur börjar du din dag? Börjar du din dag med bön? Att läsa Bibeln? Går du till ditt arbete eller till din skola med Guds auktoritet? Att det är faktiskt han som leder mig in i dagen. Poängen här är inte att ge dig dåligt samvete, för jag vet att vi ibland sliter med saker som ska göras. Men en ganska viktig tankeställare ändå är: vad kommer först i mitt liv? För Filippus så innebar det att hålla sig nära Herren, som också ledde honom vidare i relationen med honom. Genom gemenskapen med Gud så vill han tala och använda oss för sitt syfte. Och det leder mig in till den andra punkten. För vad är då syftet? Ja, bland annat så handlar det om att hålla sig nära människor. Ibland så har vi fått den uppfattningen att kyrkan ska avgränsa sig från världen och leva sitt egna liv. Men jag skulle vilja påstå att det är lite feltolkat i så fall. Vi är inte kallade att leva som några ufon i den här världen. Bibeln är tydlig med att säga att vi ska inte leva av världen. Med andra ord så ska vi inte låta världens sätt att förhålla sig till varken Gud eller till människan definiera oss, utan vårat fokus det är att följa Herren. Samtidigt som han kallar dig och mig in i världen. In i arbetet, in i skolan, in bland grannar, ja var vi än befinner oss någonstans. Och uppmaningen är att hålla oss nära människor. Varför? Jo, för att Gud älskar varje människa. Och det ser vi ju i den här texten. Vad som händer när Filippus har det rätt ställt med Gud och relationen med honom är intakt. Och Gud kan få tala till Filippus att gå till den där vägen som ser öde ut. Som ser ut som att det inte finns något liv överhuvudtaget. Gå dit, så går han dit och så upptäcker han: jag är visst inte ensam. För vi läser vidare i texten att han möter den etiopiske hovmannen. Och det är en fantastisk beskrivning hur Gud säger genom sin ande: gå fram till vagnen och håll dig nära den. Det är inte jättemycket beskrivningar återigen från Guds håll. Gå ut till en ödegata. Håll dig nära vagnen. Man skulle kunna börja fundera, men vad ska jag göra då? Vad är mitt uppdrag? Men Filippus väljer att följa. Och det är en underbar beskrivning på hur den helige ande för människor samman. När vi väljer att låta den helige ande leda oss så för han oss in i situationer vi inte kände till. Och ibland så blir det bara som en bekräftelse. En underbar beskrivning om mannen som helt plötsligt kände att han skulle be för Glenn. Jag förstår inte riktigt varför, men nu ska jag göra det. Och när Filippus kommer närmare vagnen så hör han då mannen läsa ur profeten Jesaja: som ett får som förs bort till slakt, som ett lamm som är tyst inför den som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Och genom hans förnedring blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans släkte eftersom hans liv rycks bort från jorden? Och när Filippus han hör mannen läsa skrifterna så ställer han frågan: förstår du vad du läser? Och här uppstår ett intressant skeende. För visst kan vi känna igen oss i våran egen tid. Hur många människor som kanske inte förstår Bibeln. Eller som inte vet att det finns kyrkor. Eller att man vet att det finns kyrkor. Men att Gud skulle vara där. Eller att Gud överhuvudtaget är någonting att tro på och förhålla sig till. Nej, det blir någonting som man inte riktigt förstår. Och som man absolut känner att det inte angår mig. Och Svensson kanske inte säger det rakt ut. Men istället är det ett sökande efter allt möjligt. Och där man inte ser den kristna tron som något relevant längre. Därför är Filippus fråga: förstår du vad du läser? Briljant och så viktigt. För ibland, och då får jag gå till mig själv bara, så finns det en risk att jag dumförklarar människors okunskap. I tron på att de inte förstår, för de har missat hela poängen, när det kanske är jag som aldrig faktiskt har ställt frågan: förstår du vad du läser? Förstår du varför jag går till kyrkan överhuvudtaget? Förstår du varför tron på Gud är viktig för mig? Jag vet inte om många människor får den frågan så där på måndag morgon när man sitter vid fikabordet. Och risken finns att jag istället tänker: nej, de vill inte. De är inte intresserade. Det behöver inte vara människans ovilja att förstå. Eller så kanske vi ibland gör det för svårt för människor att förstå vad den kristna tron går ut på. När jag i min första tjänst som ungdomsledare i en församling i Dalarna fick uppdraget, bland annat var mitt uppdrag att åka ut med affischerna och sätta upp dem i de olika byarna. Pappersaffischer med skriven text. Och då kunde bland annat stå så här: predikan av, säg, Jeanette Kruse, följt av SSK och HHN. Japp. Har vi en fotbollsmatch eller en hockeymatch på gång, eller vad är det frågan om? Är det någon som vet vad SSK och HHN i kyrkliga sammanhang står för? Upp en hand bara, se hur många. En, två, tre. Ja, det var inte jättemånga. Jag ska förklara för er. Söndagsskola står SSK för. Inte Södertälje ishockeyklubb. Och HHN, det står för Herrens heliga nattvard. Har ni lärt er något nytt? Kanske ni ser det nästa gång vi annonserar. SSK och HHN. Då vet ni vad det är. Vad vill jag säga med det? Så lätt att vi ibland talar över huvudet på folk. I en tro på att de bara ska förstå. Och så säger vi: de vill inte. Jag älskar Filippus längtan att försöka gräva lite djupare in i mannen som sitter och läser skrifterna. Förstår du vad du läser? Gud, han känner alla människor. Han vet vad varje människa tänker eller känner. En del kanske är helt ointresserade av den kristna tron, medan andra är nyfikna. Men oavsett var människor befinner sig någonstans i sin vandring eller sin relation till Gud, så behöver man vägledning. Och det är precis det som mannen svarar honom: hur ska jag kunna det om ingen vägleder mig? Om ingen berättar för mig, hur går det här till? Och jag utmanas av dessa ord. Och det leder mig till frågan: hur vägleder jag människor till tro på Jesus? Och ibland så kanske vi också komplicerar det mer än vad vi behöver, när vi egentligen skulle kunna se vilka människor som vi faktiskt har i vår närhet. De som finns runt omkring. De som passerar oss. De som vi slår följe med efter att vi har lämnat barnen på skolan. Och någonstans bara se, Gud, gör du någonting här? Det handlar som sagt inte att vi lever i den här världen och förlorar vår gemenskap med Gud, utan att vi är kallade att leva i den här världen så att människor kan få se Guds kärlek genom oss och i oss. Människor behöver inte vara motsträvande eller ointresserade, som jag sagt. Istället så kan situationer uppstå då Gud får möjligheten att gripa in och göra det som bara han kan göra. I Filippos fall så var det att ställa en öppen fråga och sätta sig på vagnen och följa med. För det är precis det den etiopiske hovmannen ber honom att göra. Han bad Filippos komma upp och sätta sig bredvid honom. Och kanske vi har den här stressade känslan. Hur ska jag hinna med allting? Att livet går väldigt fort fram. Eller att vi genom vårt ointresse ibland slumrar till när vi faktiskt skulle behöva sätta oss ner, stanna upp och lyssna på människors livsfrågor. Och att faktiskt då inte missa det Gud gör i stunden. För ibland får jag nog erkänna, så har jag nog upplevt det är mer så att Gud försöker knacka på mitt hjärta och säga, hallå Jakob, jag gör någonting nu, var lite uppmärksam. Istället för att jag ska gå och leta efter Gud och fråga, var är du någonstans för att jag ska kunna få bli använd av dig? Utan jag bara får stanna upp, okej, men Jakob, jag är här, kan du bara lugna dig lite nu? Stanna upp lite nu, jag försöker göra någonting här. Den etiopiska hovmannen sa till Filippus, jag vill fråga dig vem profeten talar om. Om sig själv eller om någon annan? Han var genuint intresserad, den etiopiska hovmannen, av att vilja veta mer. För många så handlar det som sagt mer om okunskapen än olusten att vilja veta. Och istället så kanske det är jag ibland som hamnar i fällan när jag tänker, vad har jag att berätta? Tänk om de inte vill lyssna. Tänk om jag förlorar min värdighet. Tänk om allt bara blir fel. Eller så tänker man, nej, jag gör det sen när jag får lite mer tid över. Jag gör det när tiden passar lite bättre. Och så gömmer man sig lätt bakom tänk om momenten i ens liv. Och där risken finns att det inte blir någonting alls utav det. Och känslan av att känna sig obetydlig eller okunnig har vi nog alla känt på ett eller annat sätt. Men vi är inte ensamma. Så var det för många utav människorna på Bibelns blad också. Bland annat Mose. När Gud kallar honom att gå till Egypten för att föra ut Israels folk, så säger han, men jag är för liten, jag kan inte, jag förmår inte. Och bland annat i andra Moseboken 4:1 säger han, men om de inte tror mig och inte lyssnar på mina ord, utan säger, Herren har inte uppenbarat sig för dig. Visst kan vi känna så ibland, nej, men jag har nog ingenting att komma med. Ta någon annan. I vår kyrka så har vi Alfa, som är en grundkurs i kristen tro. Och Alfa är tänkt att få vara en plats där alla frågor är tillåtna. Och där man på ett generöst sätt möter varandras olika frågor och tankar. Inga frågor är för dumma. Och inga svar egentligen heller. Och jag har märkt att när vi som troende vågar ställa frågor till människor, så finns det en helt annat ingångsvärde. Och människor kan också få öppna sig. Och det är min bön och längtan också som församling, att vi får vara en plats där vi inte slår människor på näsan, utan där vi skapar en plats där frågor och funderingar är tillåtna. Men också att du och jag i våran vardag där vi befinner oss också får ha den inkluderande attityden och den längtan i att vara lyssnande på människors berättelser. Och att vara nyfikna på människor, hur det står till med livet och hur det står till med tron. Och på en genuin fråga från den etiopiske hovmannen så kunde också Filippus berätta. Och det står att han förklarade evangeliet om Jesus för honom. Faktum är att allting hänger ihop. Det är ett liv vi lever. Ett liv med Gud. Livet som jag lever med honom. Mötet med människorna. Mötet med min egna vardag och min egna livsvandring och människors livsvandring. Och det är som på något sätt att Gud han sammanflätar och vill sammanfläta allt till något fantastiskt. Ingenting är av slump. Utmaningen är bara att vara vaken på vad som faktiskt sker. Vilket är min tredje punkt. Att inte missa tillfällena som Gud ger. När Filippus hade hört mannens funderingar kring skrifterna så var han inte sen med att berätta för honom om Jesus. Och hela berättelsen visar på hur Gud förbereder möten mellan människor och Gud. Och sammanhang där Filippus egentligen i bara lydnad väljer att följa med. En annan händelse i apostlagärningarna som vi läser om, det är ju mötet med Petrus och Cornelius. Cornelius, en hedning enligt texten, som inte var jude. Han får en syn. Gud uppenbarar sig för honom. Och han skickar efter Petrus som befinner sig på annan plats. Petrus som samtidigt går upp på taket där han bor och för att vila. Och så helt plötsligt så kommer han i hänryckning, står det. Och så ser han ett stor linneduk komma ner med orena djur. Djur som judar inte fick äta. Och rösten säger: slakta och ät, Petrus. Så Petrus han blir frustrerad, för han tänker: jag får inte röra det här. Det här är inte till för mig. Och så upprepas den här synen. Och så avslutas det med att rösten säger: vad Gud har förklarat rent ska du inte kalla orent. Det hände tre gånger och sedan blev duken strax upplyft till himlen. Och så står det att när Petrus funderade över vad denna syn kunde betyda, plötsligt så knackade det där nere. Och det är männen som Cornelius har skickat. Och han följer med dem tillbaka till Cornelius, medveten om att det han nu gör är egentligen inte lagligt för en jude att beträda ett hedna område. Och framförallt inte gå in. Men han märker samtidigt att nu gör Gud någonting i det här sammanhanget. Nu gör Gud någonting. Han börjar tala om Jesus. Och det som uppstår, som ingen predikant egentligen vill ska hända, det är att någon avbryter den mitt i predikan. Men i det här fallet så är faktiskt den helige ande som avbryter Petrus. Det är så vackert. Plötsligt så faller den helige ande över de som är samlade. Och Petrus fångar upp det Gud faktiskt gör. Gud gör någonting större här, över min förmåga, det jag inte riktigt förstår. Jag tycker det är så underbart, för det beskriver också att du och jag är inte i centrum utav Guds plan. Men han använder dig och mig för att möjliggöra för människor att få se vem han är. Men så lätt att du och jag, vi hamnar i våran bubbla av traditioner och beteendemönster som gör att det bara går av farten. Och traditioner är inte något fel. Beteendemönstren som någonstans leder oss rätt är inte heller fel. Men risken finns ju att Gud inte får plats där. Och därför uppmanas du och jag också om att hålla oss vakna för vad Gud faktiskt gör. Petrus säger: nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor utan tar emot dem som fruktar honom och gör det som är rätt, vilket folk han än tillhör. Berättelsen som avslutning med Filippus och den etiopiska hovmannen slutar inte där. Vi förstår av texten att den etiopiska hovmannen kom till tro på Jesus. Och vi läser att när de nu färdades vägen fram kom de till ett vattendrag och hovmannen sa: här finns vatten, vad hindrar att jag blir döpt? Det hade väl varit en fantastisk fråga vi alla skulle fått den här veckan, eller hur? i samtalet med människor. Hörrni, tack för fint samtal. Vad hindrar nu från att jag får bli döpt? Och så sker det. Filippus får döpa den etiopiske hovmannen. Vägarna skiljs åt. Och så står det sen att den etiopiske hovmannen fortsatte sin resa full av glädje. Corrie ten Boom, som överlevde koncentrationslägret och som sedan ägnade resten av sitt liv för att berätta om Jesu försonande kärlek, hon har sagt så här: joy and peace means going around with a smile on our faces and an empty suitcase. Alltså, glädje och frid innebär att gå runt med ett leende i vårt ansikte och med en tom resväska. Den tomma resväskan står ju såklart för det som jag får lämna bakom mig när jag får ta emot Jesus kärlek i mitt liv. Och istället så kan jag få gå runt med glädje och med frid. Du och jag är fridsbärare av ett evangelium som kan göra att människors bördor kan få kastas på korset. Och därför använder han dig och mig in i olika sammanhang. När kan Gud göra det oväntade? Ja, han kan göra det när som helst. Och det du och jag behöver göra och påminna oss om, det är att vi håller oss nära honom genom att vi spenderar tid med honom. Att vi håller oss nära människor och inser att där du och jag har blivit placerade att vara, där vill Gud använda oss. Och att vara vakna för vad han gör och lyssna till den helige andes röst. Vad kan hända när vi vågar gå ut på vägar som verkar vara öde? För det kan vara likt Filippus, att vi bara får enstaka beskrivningar utav Gud. Och när resten egentligen handlar om att våga ta ett steg i tro. Någon sa att tro stavas R-I-S-K. Risk. En risk som jag får ta. Men samtidigt få se hur Gud verkar på ett fantastiskt sätt. Och du och jag kan få vara kanaler för honom. Och när han, Gud, öppnar en dörr så får vi se möjligheten som en gåva från himlen. Och följa med i allt som redan är förberett av honom. I Jesu namn. Amen.